Hallå alla där ute.
Är i eten?
Hallå alla ute i eten. Det här är Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin André. Och av dig, Anna Sandberg.
Jag försökte komma in där.
Vänta, vi börjar om. Kör!
Välkomna till Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Anna Sandell. Och av dig, Karin André.
Tackar, kul att vara här. Roligt att vara här.
Jajamän.
Jajamän, skål.
Skål. För en jobbig tisdag, down the drain.
Down the drain. När jag kom hit så var det första du sa, vi måste tyvärr ställa in podden. För jag kollar just nu på ett väldigt spännande avsnitt av Lyxfällan.
Exakt. Ett väldigt starkt program. Så, jag gillar det så mycket.
Jag är ju väldigt avundsjuk på att du får kolla så mycket på vanlig tv. Eftersom jag inte har någon.
Jag kan inte förstå hur man lever utan vanlig tv.
För att man alltid måste ta beslut.
Exakt, vad ska jobbigt. Jag titta på? Det är så jävla jobbigt, jag kan inte ens göra det när jag ser ett avsnitt när jag går och lägger mig. Alltså det är sjukt.
Jag vet, men det är verkligen en konstant jakt.
Ja. Det här är så skönt, bara på med tv. Okej, vad ska jag ens välja?
Vad gör dig gladast? Lyxfällan. Du gillar den här klänningsgrejen.
Ja, say yes to the dress. Och alla Real Housewives. I alla städer.
Jag älskar också Real Housewives. Det gör jag faktiskt. För det är mitt bästa när man kanske typ är på ett hotell.
Exakt.
Och så dagen, alltså när man, typ samma dag, kanske samma dag som man ska checka ut, så ligger man bara
alltså, verkligen.
Det var länge sedan man reflekterade över att man förr i tiden brukade säga att man sappar.
Vi gör ju det här hemma varje kväll.
Just det, det är ju...
Sappar.
Men säger ni att ni sappar?
Nej, det tror jag.
Äkta min pappa och säga det.
Sappar. Nej, det
pappa, en annan tv-relaterad grej som min pappa gillar att säga. Fjärrkon.
Ja, fjärrkontrollen.
Ja. Yeah. Skickar över fjärrkon så jag kan sappa lite.
Det har jag aldrig hört.
Nej.
Okay. Fjärrkontrollen tror jag man sa. Eller tryckaren typ.
Tryckaren är också bra, ja.
Men vi har ingen bråk om det hemma. För jag är ofta ganska passiv tv-tittare.
Ah. Gud vad skönt att du är passiv någonstans i ditt liv. För överallt annars tar ju du beslut.
Ja, och vill ha kontrollen.
Och vill ha kontrollen.
Jag vet. Nej,
men här vill du varken ha kontrollen eller fjärrkontrollen.
Verkligen. Ja, men det är kanske därför jag älskar tvn så mycket. För att det är så kravlöst.
Ja. Ah. Och gud, mörkt. Din bästa relation är med din tv.
Typ, alltid varit tv-besatt.
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Härligt.
Jag mår bra.
Det gör mig glad. Vet att idag hände en sak i min vardag som gör mig förvånad varje gång det händer. Och jag ska säga att det hände kanske en gång i månaden.
Ja, berätta.
Jag var på Kjell & Company.
Just det.
För jag ska köpa en sladd till våra mickar, så vi ska slippa ha vårt dåliga ljud som jag hade förra veckan. Och så fick jag min sladd och sånt. Delvis så blir alltid när jag vet vilken sladd jag ska ha. Hade i och för sig typ googlat så. För jag vet om att det, ena, att det heter hona och hane. Och sen så typ googlat så mixladd och tre pigga. Alltså verkligen, det var omvägar dit. Men jag kom fram. Och sen så går de och hämtar den och så säger de så här: är du medlem här? Och så varje gång är jag så här: jag tror fan att jag är det.
På Kjell & Company.
Jag är medlem på Kjell & Company.
Men gud, jag tycker...
Och nu så sa de så här: du har 30 kronor i rabattcheck.
Gud vad bra.
Alltså...
Men alltså jag tycker att alla platser man kan vara medlem på.
Nej, men jag är typ medlem på Åhléns och Kjell & Company.
Okej. Okay. Jag är medlem liksom... på många. Typ alla apotek.
Alla apotek?
Ja, men det spelar ingen roll. Nej. Man får ju vara medlem i hur många man vill.
Ja, det är inget. Du kommer inte liksom bli anmäld eller någonting. Att du är så ohederlig.
Hur mår du? Förutom den här liksom vinsten. Ja. Eller utöver den, ska jag säga.
Ja, nej, men jag mår superbra. Jag är glad över att vara här. Jag har fått en GT av dig.
Det här en tisdag.
En GT på en tisdag. Jag är superglad. Så det känns bara bra.
Gud vad härligt. Jag är ju lycklig för att jag är ledig fredag.
Just det, för du ska åka till.
För jag ska åka till Berlin.
Och än så länge är det här hemligt. Men när vi släpper det här avsnittet så kommer det vara ute.
Då har vi varit i Berlin.
Ja, för att
min kille Oskar fyller 30. Så då
underbara Oskar.
Ska jag överraska honom. Och så ska vi åka dit.
Hur kommer överraskningen gå till? Vet han om att ni ska göra någonting?
Han vet om att vi ska göra någonting eftersom vi har tagit ledigt från jobbet. Nej, men jag har köpt ett så här jag håller på att fila lite på det.
Berätta. Jag älskar ju en god överraskning.
Jag vet. Mm. Ja, men, jag har köpt ett så här fint passfodral som är customized, som det står hans initialer på. Så då lägger jag hans pass i det. Och slår in det. Och typ säger att vi ska åka till... Att vi ska åka någonstans.
Okej, och så kommer du inte avslöja vart ni ska åka?
Kan, jag har inte bestämt mig.
Jag tycker typ inte vi ska göra det.
Kanske inte gör det, för liksom, han kommer ju märka det när vi är på Arlanda.
Gud, det är också kul att tänka att han kommer vara så. Ni kommer gå förbi kanske så Gdansk. Och han bara, är det här?
Verkligen, eller också vi kommer
New
gå
York.
Förbi. Exakt, New York. Är det här? Nej, tyvärr. Det är bara Europa.
Är verkligen. Men det ska bli så roligt. Både glad men också på vägen när vi hinner planet till sviken.
Ja, så hemskt. Men det ska bli väldigt väldigt roligt.
Så jävla härligt. Vad glad han ska bli.
Ja, det blir han glad för.
Han kommer bli så himla glad.
Ja, det ska bli himla.
Jag ser fram emot att höra hur det var. Det ska nästa gång vi ses.
Exakt. Nästa gång i Eten.
Och jag tror också att våra lyssnare är holding on to their seats.
Det hoppas jag.
Ja, det hoppas jag verkligen med. Är det något annat man vill säga?
Mm, jag tipsade ju om en film.
Just det, var det bra?
Jo, men den var jättebra, men den var så jävla mörk. Alltså,
Den vad var det hette?
Mudbound.
Yeah. Det låter ganska mörkt.
Jo, men och den var liksom en, det var liksom en mörk film. Men den liksom, jag kunde inte titta till slut.
Nej.
Jag tog upp och började, och sen hade jag ju jobb inför vår podd att göra. Mm. Men liksom, jag bara tittade över skärmen så här. Dataskärmen på tv-skärmen.
Ja, alltså. Jag förstår. För att du blev rädd.
För jag blev rädd. För det är liksom a lot of Ku Klux Klan going on.
Mm.
Så jävla hemsk film alltså. Men väldigt bra.
Du hade tv-skärmen så som jag hade en kudde när jag var liten. Och fick kolla på en X-Files alldeles för tidigt.
Jag vet. Sjukt vad man fick se när man var liten.
Ja, det jag vet. I övrigt har jag lyssnat klart på 7 dagar kvar att leva nu.
Ah, nice.
Just nu, precis. Fick rysningar.
Gud vad härligt.
Den var, jag tycker verkligen den blev bara starkare och starkare. Mm.
Det var den är extremt bra.
Väldigt, väldigt bra. Fan, nu tycker jag att vi, just för det här är ju en podcast där vi berättar för varandra om varsitt fall.
Ja.
Så jag tänker att vi...
Vi gör det.
Vi eller? Gör det. Vi har med oss Nextory den här veckan också. Nextory som är en sajt och en app där man kan läsa på och lyssna på ljud och e-böcker.
Så himla härligt.
Så himla härligt. Och det är extra härligt att...
Man som mord mot mordlyssnare får en hel månad gratis om man går in på nextory.se/kampanj, skriver in kampankoden
mord mot mord
och sen är man bara inne.
Sen är man inne
och så kan man lyssna på böcker.
Precis, har du något tips?
Jag har ett tips och det är Barnflickan i Knutby som är skriven av journalisten Thomas Sjöberg och det handlar då om Knutby.
Oh, spännande. Alltså spännande. Jag vill tipsa om Michelle Knights bok 11 år i fångenskap. Du gjorde ju det här fallet. Det är ju fallet där Ariel Castro kidnappar 3 kvinnor och alltså, håller dem fångna i sitt hem. Det är ett vidrigt fall. Jag har börjat lyssna på den och ser verkligen fram emot att lyssna på mer.
Ah, vad härligt.
Så om man vill lyssna på någon av de här två eller något helt annat så går man alltså in på
nextory.se/kampanj, skriver in mord mot mord som kampankod
så får man en månad gratis och när man sen, om man sen vill avsluta eller ändra eller whatever,
då gör man det.
Så gör man det. Hej. Okej. Innan jag börjar.
Ja, du ska brasklappa.
Jag ska brasklappa att det här är alltså ett grovt fall. Det är våldsamt, jättevåldsamt.
Okay. Mm.
Så jag kan göra så att jag säger till när det kommer bli grovt så kan man typ spola fram lite grann. Min kompis Emma lyssnade på våran podd på flygresa igår. Och när hon hade landat så var det en hon skrev till mig, var Albert Fish. Jag bara, I get it, I understand. Så det här är då för Emma och alla de andra där ute. Jag kommer säga till när det blir grovt.
Det är bra.
Okej. 22 år gamla Tim McLean har under 2007 och 2008, alltså typ sommar 2007 till sommar 2008, rest runt i Kanada med typ en så här traveling carnival.
Ja.
Liksom så tivoli mode typ. Det var så här att sommaren innan, alltså 2007, så typ hörde hans kompis av sig och bara, har du några planer för sommaren?
Ja.
Han bara, nej det har jag inte. Hon bara, men vi drar runt lite grann. Och sen så råkade de typ hitta det här sällskapet och sen hängde de bara med dem.
Ja.
Så reste de lite om typ ett år. Det passade Tim superbra. För han var typ så sjukt outgoing och typ alla tyckte om honom. Och de var så här, men de jobbade på dagarna och på kvällarna och sen festade de hela nätterna. Och typ så här, hela det livet passade honom superbra. Han ser ut som en riktig sån, han är kanadensare, men jag hade gissat att han var australiensare.
Ja,
alltså han är den typen av snubbe liksom. Efter ett år av det här så hade han typ tröttnat på det livet. och ville flytta till British Columbia och så här, lägga om sitt liv, du vet, skaffa ett jobb, kanske typ träffa någon, alltså du vet, liksom settle down lite grann. Mm. Så som man tänker att man ska göra när man är 22.
Var han så ung?
Ja, han var så ung. Så i juli 2008 skulle han åka från Edmonton, där han då lämnade av det här Tivoli-gänget, till Winnipeg, för att där, i det området så bodde hans föräldrar. Och det är alltså superlångt. Det tar typ så här 20 timmar med buss eller någonting. Jag tror att det är typ 100 mil.
Oj.
Han kunde också flyga dit. Det tog typ 2 timmar. Men så här, han hade typ inga pengar, utan typ de pengarna de tjänade la han på så här fest och hade skoj och sånt.
Han är liksom bara 22.
Exakt, han hade liksom inte börjat spara för en flygbiljett hem typ. Men hans kompisar är typ så här, men vi kan typ lägga ihop till den här flygbiljetten. Men han verkar typ sjukt chill about everything. Så han bara, det är ingen fara, jag tar bussen. Ni behöver inte lägga ihop pengar till mig. Ytterligare en sak man inte kan relatera till.
Kan någon sponsra min flygbiljett? Jag hatar att åka buss.
Ja, så han bestämmer sig då för att ta bussen. En minut över midnatt den 30 juli 2008 åker Tim från Edmonton med Greyhound-bussen 1170 i riktning mot Winnipeg. Han sätter sig långt bak i bussen och typ sover ganska stora delar av resan. Det är inte en så här superfull buss. Så det är inte det att man sitter typ bredvid folk, utan han har ett eget säte. De flesta som inte reser med honom har ett eget säte. Typ. Och under resan så stannar typ bussen på ett gäng ställen.
Alltså jag har ju åkt buss en gång i 24 timmar.
Ja, vart då?
I Australien. Mm. Det var fan riktigt jävla jobbigt. Alltså, jag trodde inte det skulle vara så jobbigt. Det var fan fruktansvärt.
Jag har bara åkt så Paris till Berlin. Och typ även...
Vad är det? Typ 8 timmar?
Ja, eller? Men exakt. Ja. Och även Göteborg till Berlin har jag också åkt.
Ja. Det, ja, men alltså, det var 24 timmar ombord en buss och vi hade typ 3 stopp. Alltså det var fan hemskt.
Ja, det låter hemskt.
Det var hemskt. Mm. Så jag, redan nu har jag, I'm feeling this guy.
Mm. Ja, det kommer bli värre. Ja. Om jag bara har en story den här veckan om en kille som var tvungen att åka buss lite långt. Verkligen. Nej, det kommer bli värre. På kvällen den 30 juli, jag tror att det är typ så här klockan 6, det vill säga typ 18 timmar efter att de har lämnat Edmonton, så stannar buss 1170 i en stad som heter Ericsson. Där går några passagerare av och andra går på, så bussen är fortfarande typ halvfull. Han sitter kvar på sin plats och sover med hörlurar på. Och en liten dryg timme efter att de har stannat i Ericsson, så typ vid 19, vad ska jag
säga? Det var så gulligt, en liten dryg timme.
Du är en liten dryg tjej.
Nej.
Ja. Så, en liten dryg timma efter att de har stannat i Ericsson, så stannar busschauffören i staden Brandon för att typ så här, jag tror inte att, jag vet inte om det är något stopp, eller det kanske är det, men de stannar en längre period för att passagerarna ska kunna gå av och typ käka mat och typ så här sträcka lite på benen.
Ja.
Vilket jag tyckte var gulligt av busschauffören. Det kanske är inskrivet i deras
schema. Det är inskrivet,
men jag
tyckte fortfarande
att det var gulligt. Efter en halvtimmes break så går alla på igen. Och Tim återvänder till sin plats. Men han kommer inte längre få sitta ensam.
Okej.
Okay. Ja. Alltså bussen är fortfarande halvfull. Det är inte det att den har blivit full. Men när han har gått och satt sig, typ lutat sig liksom mot fönstret och börjat vila igen, så går en person liksom i mittgången upp mot hans plats och sätter sig bredvid honom.
Det hade man ju blivit dölack på. Att någon sätter sig bredvid en i en tom buss.
Det värsta man vet. Mm. Ja, det kommer bli värre faktiskt.
Okay.
Mannen har på sig solglasögon. Också illa, men inte.
Om man inte är pitbull.
Exakt. Och typ han så här mumlar lite för sig själv. Liksom. Mm. Men i övrigt så är han en lite
vanlig person.
Med vem som helst. Typ. Och Tim märker knappt att mannen sätter sig där. Han typ så här, tittar lite på honom, nickar mot honom. Och sen somnar han. Bussen är nedsläckt för att folk ska kunna sova. Förutom att man på såna här inga tv-apparater som hänger ovanför, du vet, visar en Zorro-film.
Starkt.
Det var länge sedan man tänkte på Zorro.
Verkligen.
Mm.
Antonio Banderas går ju inte av för hacker. Mm. Eller?
Eller? Jag vet inte, jag är inte super sån. I skenet från tv-skärmarna så ser de personerna som sitter rakt över mittgången hur mannen som sitter bredvid Tim plockar upp en kniv och börjar hugga honom.
Vad fan?
I halsen.
Oh my god.
Det är också så grovt att det är i halsen. Det blir panik på den här bussen, kan man säga. Klockan är typ 8:30 på kvällen och folk bara rusar fram och börjar skrika till busschauffören, bara, du måste stanna, du måste stanna. Men problemet är att de kör på en motorväg, så busschauffören bara, vad fan är det som händer, hur ska jag kunna stanna här? Men folk är verkligen så här, det är någon som blir knivhuggen där bak liksom. Så han kör av, eller liksom inte kör av, men ställer sig vid sidan av vägen typ. Och människorna börjar typ så här rusa ut ur bussen. Meanwhile allt det här händer, attacken pågår fortfarande där bak.
Det är så jävla sjukt.
Alltså det är knivhugg på knivhugg på knivhugg liksom. Och förstås då så vaknar Tim och bara börjar skrika. Och människorna på bussen kommer typ så här långt senare berätta att de kommer aldrig glömma de skriken.
Nej. Han det är nästan större panik att bli överfallen när det är massa människor runt omkring. Om man märker att de inte kan göra någonting.
Exakt, man inte kan få hjälp.
Man kan inte få liksom. Hjälp. Nej. Det är bara så här, vad är det som händer?
Nej. Ja, jag fattar vad du menar, att det är något så jävla läskigt med.
För det är klart att det är hemskt oavsett när man blir överfallen. Gud, ja. Men just det, så här, nu är jag ensam. Det är typ förståeligt att jag inte kommer kunna ta mig ur den här situationen själv. Men bara, jag är omgiven av en halvfull buss och ändå händer det här.
Ja, verkligen så. De lyckas då stanna bussen, folk springer av. Tim sitter innanför sin gärningsman eller sin förövare. Så han bara, han kommer inte över sätena, så han kommer liksom, han bara, jag måste ta mig över honom. Försöker klättra över personen som fortsätter knivhugga honom. Kommer ut i mittgången, men där faller han. Och personen hoppar på honom i mittgången. Alla har ju som sagt sprungit av förutom Tim, förövaren, och även så sitter det några personer bakom.
Fan.
Vilket också är paniken.
De kommer inte förbi.
Nej, så en person som har rest med sin fru, som har kommit av bussen, bara inser att hon inte är där, springer in på bussen igen, ser henne, börjar hjälpa henne över sätena för att liksom kunna fly. Och får syn på också att det sitter folk bakom, så han börjar hjälpa dem över också. Så snart är då alla ute
och
på vägen.
Och han blir liksom inte distraherad för övaren.
Nej, alltså han är helt...
bara helt in the zone.
Ja, exakt. Så till slut är då alla ute på gatan eller ute på vägen förutom Tim, McLean och den här personen som om och om igen knivhugger honom. Det åker förbi en lastbilschaufför som bara ser typ det här kaoset. Vet, folk gråter, folk skriker, folk kräks liksom, och bara stanna, vad fan är det som händer? Folk berättar så här, men det är en person som blir knivhuggen där inne, man hör typ skriken. Så han typ hämtar något, jag tror att det är en kofot, tar med sig en person och busschauffören in. Så de står längst fram i bussen, kollar liksom bak, där den här personen bara sitter och så här besinningslöst hugger.
Fy fan vad hemskt.
Han typ tittar, de inser så här, nu Tim är död liksom. Han, gärningsmannen typ tittar upp mot dem, tittar på dem. Sen tittar han ner mot kroppen igen och nu kommer det bli grovt. Så man inte pallar, så spola lite nu. Han hugger av Tims huvud.
Fan.
Och när det är helt loss så ställer han sig upp och börjar gå mot dem som är längst fram med huvudet i ena handen och kniven i den andra. Busschauffören, de har någon så här knapp eller någonting som gör att så här bussen inte blir immobiliserad så han inte ska kunna köra iväg med den. De bara springer ut, så här, trycker igen dörren och försöker barrikadera den. Men mannen får typ ut sin hand, bara som en jävla skräckfilmsgrej.
Verkligen.
Med liksom sin blodiga hand med den här kniven får han ut genom dörren, men de lyckas stänga igen dörren på den. Och till slut drar han undan den. Och sen så står han liksom i där och kollar på dem med, återigen grovt, huvud i ena handen, kniv i andra handen. Alltså det är det läskigaste som finns, verkligen. Polisen har först typ lite så svårt att hitta bussen. För att den står på random plats. Eller får jag anta att folk bara, ja, jag var på en buss, nu är jag någonstans på motorväg. Liksom. Men de kommer fram. Och du vet, fattar du den scenen? Att bara komma på den scenen så här, det där pågår, den här personen går fram och tillbaka med en kroppsdel i bussen medan folk är panikslagna
där ute. Och då är alla busspassagerare kvar där ute.
Ja, exakt, det kommer typ dröja timmar innan de får iväg dem därifrån liksom. Så att han kommer under de kommande timmarna skära och trängrovt delar av kroppen, sprida ut i bussen och även äta dem. Polisen inser då att mannen är väldigt sjuk och typ i något slags psykotiskt stadie, så de vill inte bara gå in typ, för att man vet inte vad som kan hända. Så det kommer liksom ta timmar av bara en standoff typ, när han liksom begår såna jävla grova kränkningar på Tim McLeans kropp liksom, och de bara står utanför typ.
Vilken maktlös känsla.
Till slut, jag tror att det är 22 på natten, 1:30 på natten, så försöker gärningsmannen slå sönder ett fönster för att fly. Jävlar, hoppar ut genom det. Och då kommer de med sån elpistol. Ja, exakt. Och bara skjuter honom typ 2 gånger så han faller och hoppar på honom. Griper honom, tar med sig honom till polisstationen. Där tar de hans kläder, för att det är bevis uppenbarligen. Och där i fickorna, ny varning för grovt. För i fickorna så hittar de ett öra, näsan och tungan.
Usch.
Alltså det är...
Fy fan vad äckligt.
Ja, jag vet, det är verkligen... När tekniker söker igenom bussen så hittar de liksom kroppsdelar överallt.
Mm.
Det man aldrig kommer hitta är en liten bit av Tims hjärta och hans ögon.
Usch.
Och man tror då att... Jag vet inte om jag ska säga det. Att han har ätit dem.
Usch.
Vi kan prata lite om gärningsmannen.
Ja.
Han heter Vincent Weigong Li, men kallas för Vince Li. Föds i Dandong i Kina 1968 och är alltså då 40 år när det hände. Han jobbar som datatekniker i Beijing men emigrerade till Kanada 2001. Och Vincent Li gick på samma buss, alltså som Tim gjorde, exakt 24 timmar innan, också från Edmonton.
Mm.
Och skulle också till samma slutstation. Och
han hade vad han hade för ärende i Winnipeg?
Nej, jag tror inte det. Nej. Eller jag vet inte det i alla fall.
Nej.
Men han hade liksom köpt slutbiljett dit, så att det är så här, ja.
Man vet att vad dit han skulle.
Exakt. Men han har då gått av bussen i Ericsson.
Mm.
Där han har tillbringat ett dygn med att typ sitta på en bänk. Han har typ köpt lite mat och sen så har han också sålt sin laptop för $60 till en förbipasserande pojke.
Konstigt.
Ja, det är verkligen. Han sitter liksom med en skylt i knät där det står så här: laptop $600. Han bara, så går det förbi en pojke, han bara, vill köpa min laptop? Han bara, nej, jag har inte råd med $600. Ja, du kan få den för 60.
Så sjukt.
Det är typ de interaktionerna som finns. I övrigt sitter han där liksom. Och snart efter att man börjar polisutredningen så inser man att Vince Li är extremt sjuk.
Mm.
Han har lidit av odiagnostiserad schizofreni och hans sjukdomstillstånd har bara blivit värre och värre. Han har aldrig fått någon hjälp liksom. Och jag vill bara förstås vara tydlig med att alla människor som får en schizofreni-diagnos, de allra flesta, i princip alla, begår inga våldsamma brott. Jag läste någonstans att det är vanligare att en person som är schizofren blir utsatt för våld än att de själva begår våldshandlingar. Och att så här,
diagnosen i sig betyder inte att man är mer benägen än någon annan.
Nej,
att utföra.
Och, alltså så här, och framförallt så, typ så här, det finns jättemånga personer, i princip alla som lever med schizofreni får hjälp med det och lever helt vanliga liv. Utan det här handlar om en person som inte har fått någon hjälp och det har bara blivit värre och värre.
Mm.
Hans vanföreställningar har liksom tagit över hela hans liv, helt enkelt. För anledningen då till att han har gått av i Ericsson trots att han skulle till Winnipeg var för att han hörde en röst i sitt huvud som han trodde var Gud som sa till honom vad han skulle göra. Och han har hört den här rösten sedan 2004, alltså 4 år tidigare. Men man tror att han har börjat utveckla sjukdomen redan i 20-årsåldern.
Mm.
Det är bara det att de här vanföreställningarna, alltså rösterna, har pågått i 4 års tid. Återigen, ingen hjälp alls. Du vet, så här, men du vet, jobbat som en sån liksom... Så klassisk case, så hardworking immigrant. Du vet, så 3 jobb för att försörja sig och sin fru. Alltså, det är sånt jävla mörker verkligen. Så att han har då fått, tror då att han har fått i uppgift av Gud. Eller han ses, att han är någon slags messiasfigur som är satt på jorden för att se till att, eller för att mörda aliens.
Mm.
Så han har rest planlöst runt i Kanada.
Okay.
För att typ så här leta efter de här. Och när han ser dem kommer då Gud säga till honom. Liksom. Mm. Så att Gud då, stora air quotes, sa till honom att gå av i Ericsson och typ vänta på mer instruktioner. Så då satt han där i 24 timmar.
Mm.
Och sen efter 24 timmar han bara, gå på den bussen. Då gjorde han det.
Mm.
Och efter då att de har haft den här matpausen så säger då Gud, där är personen du måste mörda.
Mm.
Och han säger då också, rösten säger då, att han är tvungen, att Vince är tvungen att göra sig av med kroppen för annars skulle Tim komma tillbaka från döda och mörda Vince.
Uh-huh.
Så att han är liksom så han går på den bussen.
Det är därför han går på den kroppen så mycket efter.
Exakt. Så, och han är liksom livrädd. Alltså han är övertygad om att han kommer bli mördad av den här alienfiguren liksom. När han några dagar efter sitt gripande står inför domaren under häktningsförhandlingarna är det enda han säger please kill me.
Gud.
Tim McLeans föräldrar, de får höra om det som har hänt på Greyhound-bussen, men eftersom kroppen är i den det skick den är så vet man liksom inte, väl det är ju supersvårt att identifiera honom initialt liksom.
Såklart.
Så typ så här, hans mamma hinner liksom, hon gör så hon jobbar som kock på typ ett äldreboende. Ålderdomshem med det. Och typ de när de ber så här, vad heter det man gör inom mat? Alltså säger grace.
Bordsbön.
Bordsbön, tack. När de ber det så gör de det för den här personens liksom familj. Den här personen
innan hon vet.
Innan hon vet om att det handlar om henne. Liksom. Men på kvällen så har man typ lyckats hitta Tims ID-kort på något vänster. Och familjen får då reda på att det är deras son som har skönt det här.
Vilken hemsk nyhet.
Ja, nej, alltså det går ju inte, det går ju inte att föreställa sig. Liksom. Och Vince genomgår då flera psykiatriska undersökningar efter gripandet. Och i rättegången så vittnar då en av de psykiatriker han mött om att så här, han verkligen trodde att det var Guds röst som sa till honom att göra det. Han verkligen trodde att det var att Tim skulle mörda honom, inte han mördade honom först. Han har också, han har under utredningen sagt att, så här, att han vill dömas till döden. Alltså Vince har gjort det än, men dödsstraff finns inte i Kanada. Och när han då väl står i rättegången den 3 mars 2009 så åberopas han otillräknelig på grund av sitt sjukdomstillstånd och döms till vård på Selkirk Mental Health Center. Och där vårdas då Vince Lee för sin sjukdom i 7 år. Men sedan november 2016 bor han ensam i Manitoba eftersom han anses vara frisk och inte längre en fara från allmänheten. Nej. Han har också bytt namn.
Ja. Och, han hade familj när det här dådet begicks.
Ja, alltså jag läste någonstans att typ så här, hans föräldrar i Kina vet inte om att han har gjort det här, men typ hans syskon gör det. Jag tror att han hade en fru, men jag tror att de eventuellt hade separerat innan.
Okay.
Lite dålig koll. Mm. Och att han släpps fri är ju förstås både någonting som så här, Tims familj har vänt sig jättekraftigt mot, och även liksom överlevande och allmänheten till stor del. 4 år innan han gjorde det, alltså efter 3 år efter rättegången, så ville man då påbörja hans utslussning genom att tillåta honom att röra sig fritt i den här staden där sjukhuset ligger. Och i samband med det så gjorde man typ men en utfrågning av honom som jag har läst delar av. Och där frågade de bland annat om huruvida han förstod att människor är rädda för att han ska komma ut.
Mm.
Och då svarade han så här: I understand people are scared because of my behavior on the Greyhound bus. I'm not a risk for anybody. I don't believe in aliens. I don't hear voices. I would call my doctor if I heard voices again. Yes, I understand their fear. Och det har ju förstås varit helt fruktansvärt både för Tim McLeans familj och också för överlevarna. Alltså jag vet inte hur man fucking går vidare. Alltså du vet, det är också så, det är så grovt jävla brott liksom. Och en av poliserna som var den första på platsen begick självmord på grund av PTSD. En kvinna som födde barn flera år efteråt fick sitt barn taget från sig av socialen i de första 18 månaderna för att man ansåg att hennes PTSD gjorde att hon inte var lämplig som mor. Sen fick hon tillbaka vårdnaden som hon delar med sin mamma, tror jag. Busschauffören Dean Martin, som också var en sån jävla hjälte. Alltså om han inte hade lyckats, du vet, sätta på den grejen så att bussen inte kunde köras, men vad fan hade hänt liksom? För han försökte också vid ett tillfälle köra iväg bussen.
Okay.
Han har fortfarande inte börjat jobba liksom.
Nej.
2 av överlevarna stämde staten, Greyhound, alltså bussföretaget, och polisen på $3 miljoner för det emotionella trauma som de var tvungna att gå igenom för att de då ansåg att man borde ha ingripit tidigare och därför liksom skulle de inte ha varit med om lika mycket saker. Tim McLeans familj, hans mamma Carol och hans pappa som också heter Tim, stämde Vince Lee, staten och Greyhound dem också. Och de har berättat att så här, de fick verkligen kondolenser överallt ifrån, från så jävla många olika håll. Mm. Men Greyhound har aldrig hört av sig.
Det är så jävla konstigt.
Ja, jag vet. Det är
vad verkligen händer med deras kommunikationsavdelning?
Nej, jag vet. Carol har sagt att det enda positiva som hänt efter Tims död var att han fick en son 5 månader efter sin död. Och vid vägen där grandbussen stannade under den vidriga attacken på Timmerklin, så har man satt upp ett minnesmärke där folk fortfarande åker dit och typ så här planterar blommor. Och
det är levande.
Det är extremt levande. Det var ju 10 år sedan nu i juli i år. Mm. Och det pratas fortfarande mycket om i Kanada.
Gud vad hemskt.
Det är verkligen ett av mina värsta fall.
Fruktansvärt fall.
Det var ett tips. Eller jag har blivit tipsad om det flera personer på Instagram. Mm. Så jag vill bara tacka för det också. För att allas dag är förstörd nu.
Verkligen.
Perfekt.
Mm. Se fram emot torsdag. Då börjar vi på onsdagen den 13 september 1978. Då Cheryl Bradshaw var med i ett datingprogram som hette The Dating Game. Hon var en snygg singelkvinna som letade efter någon som hon kunde gå på dejt med. Och programmet var ett sånt, när hon satt på en sida av väggen och så satte killar på en annan sida, så fick hon ställa frågor och prata genom väggen.
Saknade den typen av program.
Älskade såna. Ja. I programmet så var det 3 eftertraktade ungkarlar med. Och hon får riktigt bra feeling med bachelor nummer 1. Så när det är dags för henne att välja vem hon ska gå på dejt med, så väljer hon just nummer 1. Ut från andra sidan väggen kommer då han fram. Och han är ingen annan än Rodney Alcala.
Ah! Jag vill göra det. Åh, vad glad jag är nu. Japp.
Så hon väljer då,
det här är så vidrigt,
bachelor nummer 1. Och efter showen så står de och pratar med varandra bakom kulisserna. Och som tur var för Cheryl så agerar hon på sin kvinnliga intuition, som sa till henne att Rodney verkade vara ett creep.
Bra, lita alltid på det. Känner du att han är creep, så är han ett creep.
Verkligen. Så hon går då aldrig. Han erbjuder henne en dejt som hon sen kommer glömma, men hon går, tackar inte jag till det, och träffar aldrig honom igen.
Bra.
Och hon säger efter showen, så sa hon så här: I started to feel ill. He was actually really creepy. I turned down his offer and I didn't want to see him again. Och en av de andra bachelorna som var en skådis, som har varit med i typ, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var med.
Han var ingen riktig.
Jo, han var kanske med, men jag tror att det här var lite setup liksom. Han berättade också efter programmet: Rodney was kind of quiet. I remember him because I told my brother about this one guy who was kind of good looking but kind of creepy. He was always looking down, not making eye contact.
Så folk fick konstiga vibbar på den här snubben.
Och det här klippet som finns att se
finns
på YouTube, så är det absolut konstigaste interaktionen man kan se. Det är så jävla konstigt.
Det ska vi så jävla mycket dela i vår Facebookgrupp, och vi ska kolla på det snart.
Verkligen.
Åh, gud.
För det ingen visste då var att Rodney, innan han varit med i det här The Dating Game, hade tillbringat 3 i fängelse för att ha våldtagit och misshandlat en 8 gammal flicka. Vi kommer komma tillbaka till det, men vi kommer nu att börja från första början. För Rodney Alcala föddes den 23 augusti 1943 i San Antonio i Texas. Och när han var 8 gammal så lämnade hans pappa Raul familjen. Och 3 efter de blivit lämnade så tog Rodneys mamma Anna med sig Rodney och hans 2 syskon och flyttade till en förort i Los Angeles. När han var 17 gammal så hoppade han av skolan och gick med i militären. Där han jobbade i 4 innan han fick ett nervous breakdown. Och då blev han utskriven ur militären och fick diagnosen, som jag inte vet vad den heter på svenska, men antisocial personality disorder.
Just det.
Och det här skulle då bli den första av många diagnoser som han fick senare genom åren. Och då skulle han bli diagnostiserad med borderline, sexuell sadism, psykopati och narcissism, bland många andra.
Det är så kul att man bara, du har de här diagnosen, så bara, och sen har du sexuell sadism. Man bara,
nej, men det, jag vet inte vad det heter, men det är min tolkning av vad det är för diagnos. Alltså han är
en sexual sadist som man alltid pratar om.
Exakt. Och efter han hade lämnat militären så händer två saker. Det kommer vara lite rörigt här årsmässigt för mig.
Yep.
Men då börjar han i alla fall på UCLA School of Fine Arts. Då.
Mm.
Han kommer senare, alltså han har jättehögt IQ, han är en intelligent person. Och han kommer senare också läsa på filmvetenskap på New York University, där han läste med, tillsammans med, eller under Roman Polanski.
Mm, två creeps som hänger, vad härligt.
Så det här, den här Rodney då, som vi pratar om, han har begått både det ena och det andra hemska sakerna under sitt liv. Och det första brottet han gjorde, som man vet att han begick, det var då 1968, när han är 25 år gammal. Då ser en man, en person som är Rodney, lura med sig en 8-årig flicka in i sin egna lägenhet.
Men det är inte okej.
Så den här personen agerar på det här, att han tycker det är så konstigt ut. Och när polisen kommer dit så knackar han på, och då så hör han Rodney säga genom dörren typ så här: just wait a minute, typ, jag kom precis ut ur duschen. Och så dröjer det ett tag, och till slut bryter de sig in. Och då är Rodney borta ur lägenheten, men flickan är fortfarande vid liv. Men hon har då blivit brutalt våldtagen och väldigt illa misshandlad. Och men, han har då stuckit. Men hon överlever, och men, med trauma såklart. Jättehemskt.
Åtta år. Mm. Och dra rakt åt.
Det är så jävla hemskt.
Ja, fy fan.
Mm. Och efter det här övergreppet, det är då han lämnar Los Angeles och åker till New York. Och han gör det för att undvika att bli gripen.
Mm.
Och han tar sig då också ett namn som är Joe Berger.
Det är sånt jävla fake namn.
Verkligen. Och 1971 hamnar han då på grund av den här det här överfallet, övergreppet på den här unga flickan, eller lilla barnet, eller vad man ska kalla henne, på FBI's 10 most fugitives lista.
Yes. Men du, vänta. Five most wanted.
Ten
most wanted.
Flyktingar.
Du sa 10 most fugitives.
Jaha, most wanted fugitives.
Ja. Yeah.
Och det är också under det här året som han blir igenkänd på en sån poster. Plansch.
Just det, sådana som sitter uppe.
Ja. Mm. För de som känner igen honom är barn på ett läger där han råkar jobba. Så barnen ser den här planschen och berättar för någon annan lägerledare som bara, det är så konstigt för vi har sett den här, och han ser precis ut som Joe fast han heter Rodney. Typ, gud vad konstigt.
Han jobbade på ett läger för barn?
Ja. Det är typ ett läger för så här arts, alltså art camp typ, för barn.
Ja.
Och så den här personen, den här ledaren då som barnen säger till, kontaktar polisen och får reda då på att Joe Berger heter egentligen Rodney Alcala.
Mm.
Jag har konsekvent i min text, tror jag, skrivit stavat fel på hans namn.
Bra, han förtjänar inte att få sitt namn rättstavat. Uttalar det fel också.
Verkligen.
Kör.
Så han blir då gripen för överfallet på den här 8-åriga flickan som heter Tally. Så han blir gripen. Men han kan tyvärr inte bli dömd för våldtäkt, utan bara för överfall eller assault. För att hennes föräldrar vill inte att hon ska vittna.
Mm.
Så det gör det då omöjligt för dem att så här, verkligen döma men för
polisen
våldtäkt. Jag vet, men tyvärr så går det inte.
Det låter som ett rättssystem som inte är typ förståeligt mot barn.
Nej.
Åh, gud vad hemskt.
Så han blir dömd till 3 års fängelse för det här. Och när han kommer ut så blir han dömd igen ganska direkt. För då överfaller han och säljer marijuana till en 13-årig flicka.
I den ordningen?
Det vet jag inte. Förmodligen tvärtom.
Ja.
Men jag tror inte han har våldtagit henne. Utan han har typ slagit henne eller liksom någonting. Samma år som han åker fast hittar man också Cornelia Mitchell Crilly död i sin lägenhet. Hon var 23 år gammal och jobbade som flygvärdinna. Och hon hittades då våldtagen och strypt i sin lägenhet på Manhattan. För det var ju där han var.
Mm.
Och inte förrän 40 år senare skulle man koppla just det här mordet till honom. Men det hände samma år som han åkte fast. Men när han släpps fri, för han har då åkt till New York,
yeah,
där han jobbat på det här lägret, där han åkt fast. Då skickas han tillbaka, sitter av sin tid i Los Angeles. Mm. Så när han släpps efter han har suttit den här ganska korta tiden, tror jag, för det här säljandet av droger och sådär, så säger han till sina parole officers att han vill åka till New York för att hälsa på sina släktingar. Och de låter honom göra det. Och i efterhand så tror man att han inom 7 dagar där dödade en college student som hette Elaine Hoover, som var dotter till en nattklubbsägare till klubben Ciro's i Hollywood. Och den här Elaine var också gudbarn till Sammy Davis Jr. och en annan Dean Martin än din buss Dean Martin.
Oj! Mm.
Man vet inte de här två fallen just nu.
Nej,
men
nej.
Det är det som
vi vet, men de vet inte.
Exakt. Ja. Så 1978 så vet jag inte riktigt vad som händer här från det att han kommer ut tills 1978. Det är ju några år där. Så börjar han arbeta som typesetter på Los Angeles Times. Och jag tror att det är, alltså, jag tror att förr så här satte man ihop alla järnplattor i bokstäver så här, i tidningen som trycktes. Eller jag vet att man gjorde det. Så jag tror att det är det han var. Det gjorde han då på det var hans yrke.
Mm.
Och på fritiden så gillade han att fota.
Oh.
Så han utgav sig själv för att vara professionell fotograf. Så under alla år från liksom till fram tills han till slut åker fast, för det kommer han att göra.
Skönt.
Så lurade han 100-tals män och kvinnor att ställa upp att bli fotade till hans portfolio. Och en av hans kollegor på Los Angeles Times minns att han visade upp de här bilderna han fotade på arbetsplatsen.
Mm.
Och kollegan tyckte det var konstigt att flera av flickorna och tjejerna på bilderna var nakna. Och när han frågade...
Vänta, hade hon med sig dem till jobbet?
Det här kan ju då inte ha varit barn, inser du.
Nej, men ändå, oavsett.
Han tog med sig dem.
Aha.
Och när den här kollegan frågade varför han tog sådana bilder så svarade han att det var för att deras mammor hade bett honom att göra det. Oj. Sorry, lite e-mail coming in.
Att deras mammor har gjort det?
Ja.
Han har så himla svårt att förstå den här mamma-barn-relationen. Alltså, uppenbarligen.
Så weird. Och en av kvinnorna som fotades av honom har berättat att i och med att han sa att han var professionell fotograf, så i hennes värld så betydde det att hon var modell då för honom.
Men det där är ju sån jävla, alltså så här, den där,
nej,
det där
är
ju
klassiskt.
Exakt, det är verkligen en klassiker att man bara you're so beautiful.
You should model.
Exakt. Och så bara jag råkar vara en fotograf och så bara mer så att det är någon äcklig killes källare.
Och hon har också berättat att den här portföljen då som han hade innehöll uppslag med bilder på nakna tonårspojkar. Och flera av de bilderna som han har tagit, kanske inte just de här på de här nakna personerna, har släppts av FBI och polisen.
Just det, jag vet att jag kollar på dem typ här, för det finns, eller det är jättestora typ så här supermånga, alltså ett jättestort galleri med typ bilder. Är det för att de vill att folk ska identifieras eller?
Ja. För att de tror att eller de är rädda att flera av de här personerna som har fotats är cold cases som de inte vet vad som har hänt. Så man vill att då att man ska typ kliva fram.
Jag eller älskar så när de gör sådana saker.
Det är ascoolt.
Det är så jävla fett.
Och det som till slut får dem att åka fast var då för mordet på en flicka igen som hette Robin Samsö. Och hon var 12 år gammal. Och Robin och hennes kompisar, de lekte på stranden och de, du vet, så här, tränade på jula och lekte och sådär. Mm. När Rodney närmade sig dem en eftermiddag på Huntington Beach i Kalifornien. Han sa att, precis som han sagt många andra före honom, eller dem, att han ville fota dem till sin portfolio. Men flickorna sa nej och de tyckte mannen i fråga var sjukt obehaglig och fick liksom dåliga vibbar. Och strax efter att de har pratat med honom så får Robin låna sin kompis cykel för att hon skulle hinna till den ballettstudion där hon svarade i telefon i utbyte mot att få dansa gratis.
Åh gud, en så film hemskt. Jag vill se.
Ja. Men tyvärr då så dyker hon aldrig upp i studion. Utan istället hittas hennes kropp 12 dagar senare av en park ranger i Pasadena Foothills. Och eftersom Robins kompisar berättade att det var en skum man som hade närmat sig dem på stranden, så hjälpte de till med att göra en sån sketch på den misstänkte. Och då känner då Rodney Alcala's parole officer igen honom.
Så fan, de, vad grymmar med som lyckas beskriva honom så bra.
Alltså verkligen. Mäktiga. Men jag tror typ att han, vet du hur han ser ut?
Nej.
Det känns typ som att han har, alltså det är ju ändå jättegrymt, men det känns som att han har ganska karaktäristiskt. Ja, nu vet.
Karaktäristiskt. Det är som att typ om min kille hade begått ett brott, så hade han varit så jävla lätt att måla.
Ja, typ. Han, Rodney är inte riktigt lika så speciellt utseende som Marcus, jag tror faktiskt inte. Men jag typ så.
Ja, jag fattar.
Så de ger sig då efter Rodney och de får reda på att han har ett skåp på typ en station någonstans som de hinner till innan Rodney själv hinner tömma det. Och Rodney gör typ massa så här, försöker få någon att gå och tömma det åt honom så här, men polisen hinner dit. Och i skåpet hittar de massa bilder, massa negativ och örhängen som det sen visar att Rodney har tagit som troféer från sina offer. Och ett av örhängena tillhör då Robin som precis har dött. Rodney hade då ett hemskt MO tillvägagångssätt. Och som jag berättade så närmade han sig ofta sina offer med ett erbjudande om att fota dem för hans portfolio. Och ibland så var även hans offer överfallna i sitt egna hem.
Så att han liksom bröt sig in?
Nej,
utan när han fotade dem.
Ja, ja. Jag tror liksom att många har så här liknat honom med Ted Bundy, typ att han var så här charmig och...
Ja. Och typ rätt snygg, eller?
Alltså, ja, han är faktiskt inte ful. Alltså, han ser typ ut som... Nej, men han ser typ ut som en så här... Han kan vara fotograf, typ modefotograf.
Mm,
typ
så. Jag fattar.
Nu, när han är då 70-någonting, 75, så ser han helt sjuk ut.
Alltså, men jag vet, alltså, Helena ser båda två och vi kommer lägga upp bilder på det.
Alltså, han ser typ... Alltså, han ser helt sjuk ut. Men han ser typ ut som en så här fotograf som fotade där på 80-talet, typ. Mode. Om du... Jag ska visa så här. Och offren var oftast strypna och då med hjälp av typ ett byxben, en strumpbyxa eller ett skosnöre. Och ibland hade offren utöver att man blivit strypna också blivit utsatta för trubbigt våld. Och det han gjorde som är så jävla hemskt, för det är så jävla hemskt, var att han ströp ofta sina offer tills de blev medvetslösa. Sen väntade han på att de skulle vakna till liv och sen ströp han dem igen.
Jag har just berättat för dig att det värsta jag vet är folk som stryps.
Men jag hatar knivar så att...
I'm sorry.
Och polisen hittade ofta offren arrangerade i positioner efter man blivit mördad också. Och då tyvärr så våldtog han också dem. Så när man hittat det här skåpet med örhängena i bland annat, så är de ju då liksom ganska säkra på att det är han. Men det verkar liksom inte ha varit en spikrak väg från att de kom på att det är han tills han grips tills att han döms. För rätten dömde först Rodney Alcala till överlagt mord och han fick i och med det, alltså det här är första rättegången, fick han dödsstraff. Men California Supreme Court överklagade den här dödsdomen för de menade att juryn hade påverkats av Rodneys tidigare domar.
Just det.
Som han hade fått för sina sexbrott. Vilket ju typ inte känns sjukt att man påverkas av att någon har överfallit
en 8-åring
och sen en 13-åring.
Nej, verkligen.
Men de hävdar i alla fall att så här, det kan inte göras giltigt för det här. Så de överklagade det. Och efter de hade överklagat dödsdomen så var det 6 år för Rodney att få komma tillbaka till rättssalen igen. Så 1986 vankas hans andra rättegång. Och då är det såklart en annan jury som ska döma honom. Och även denna jury dömde honom till döden. Men inte heller den här domen höll, utan den överklagades av Ninth Circuit Court of Appeals Panel.
Just det, gamla gäng.
År 2001. Så alltså typ så 15 år.
Så nu kommer jag hålla en liten föreläsning om...
Exakt.
Mm.
15 år senare överklagades den. Och LA Weekly skrev att en av anledningarna till att domen överklagades var för att domaren i rättegången inte tillät ett vittne som sa att den park ranger som hade hittat Robin hade blivit hypnotiserad.
Ja, och det var så han hade känt igen. Var det en sån grej eller?
Ja, eller de hade hypnotiserat Park Rangern, som jag tror var en kvinna, att säga att det var Rodney. Jag vet inte riktigt. Men så det görs också ogiltigt.
Okay.
Så att igen så är han fortfarande inte dömd till döden 2001. Så till slut, 31 år efter mordet på Robin, alltså år 2010, så hölls en tredje rättegång. Och precis innan rättegången sa Matt Murphy, som är Orange County Senior Deputy District Attorney, så här, apropå konstigt rättssystem där, för att, med dom, att de inte fick vittna för våldtäkt och sådär. The 70s in California was insane as far as treatment of sexual predators. Rodney Alcala is the poster boy for this. It is totally comedy of outrageous stupidity. Alltså han menar då att domarna liksom var så svaga.
Vänta, dömde han för hårt? Nej, exakt.
Nej, tvärtom. Att, så här, att han fick släppas fri och du vet, han fick åka
tre år ut och sen bara dra till New York på en jävla sån upp i Empire State, men han hade en sån stort finger och liksom,
helt galet. Och under tiden han satt fängslad så släppte Rodney en bok som heter You, the Jury, där han hävdade sin oskuld i fallet med Samsö, alltså Robin Samsö.
Mm-hmm.
Han har också stämt det kaliforniska fängelsesystemet två gånger.
Fuck you.
En gång för att han halkade och ramlade. Och en annan gång för att fängelset vägrade servera honom low fat food.
Okej.
Okay. Ja. Och inför den tredje rättegången, som då skulle ske här 2013, tror jag att det var.
Så nyss.
2010.
Fortfarande nyss.
Mm. Så annonserar Rodney att han ska företräda sig själv.
Klassiker. Som alla vidriga personer som också har sjukt högt IQ, som tycker att de är kaxmörta, så jävla smarta. Klassiska kaxmörta. Mm.
Så, också inför den här tredje rättegången, då han då ska företräda sig själv, har polisen lyckats säkerställa mycket mer bevis gentemot honom för flera andra mord.
Mm.
Tack vare då framsteg inom DNA-forskning och sådär. Så år 2010 då, när han ska gå upp i rätten för tredje gången, så är han inte bara åtalad för Robin Samsös mord, utan även för fyra mord till. Och det blev liksom helt galet när han skulle företräda sig själv.
Ah, som det alltid blir.
Ja, men det här är typ
en fars.
Alltså, han lekte typ sin egen advokat och ställde frågor till sig själv i en förställd, lite mörkare röst. Nej. Så här. Mm. Och så tilltalade han sig själv för Mr. Alcala när han ställde frågorna. Och sen så svarade han liksom till sig själv.
Alltså i mitt huvud så springer han ju mellan att han sitter ner. Och sen så,
det vet jag inte om han fick. Men vi säger det. Så, vi säger så man tänker så här. Och han typ gjorde också så här, I object på saker han själv sa. Och sånt där. Så att han är ju...
Men vilken, vet du vad? Vilken fucking tönt.
Helt galen. Och i sin slutplädering så använder han en sång av Ario Guthrie, som heter Alice's Restaurant. Som man kan, vi kan länka till den också.
Ja, absolut.
För det är en skitkonstig sång. Där huvudpersonen i sången säger att han vill kill, kill, kill. Alltså den handlar typ bara om så. Så att jag vet inte riktigt hans syfte med att använda den.
Men han kanske typ bara vill höra en låt.
Så
han kanske inte
fått
lyssna på så mycket musik.
Nej, så jävla konstigt. Och han säger själv i rättegången att han inte mindes att han hade dödat de andra kvinnorna. Och det enda vittne som han själv kallade som en del av försvaret sa var en psykiatriker som sa att hans minnesförlust kunde bero på hans border personality. Alltså en borderline personlighet. Och ett vittne som då inte var för hans fördel utan då var mot honom, som äntligen var med 2010, var då Tally Shapiro, som var den 8-åriga flickan som Rodney överfall 1968.
Och, det är för starkt, det är för starkt,
ja, det är så sjukt. Då är hon alltså typ 40 år. Jo, men det är typ det.
Jag säger ingenting, så låter jag det sjunka det. Själv om det är så charmig.
Och till slut döms Rodney Alcala till döden för tredje gången.
Oj.
Och sen dess att han dömdes har polisen fortsatt koppla honom till andra cold cases.
Ah.
Varav två erkänner han sig skyldig till 2013.
Det är så sjukt med sådana fall som är så gamla men som det fortfarande händer saker.
Exakt, det är helt stört. Och idag då, 2018, har Rodney Alcala fortfarande inte blivit överrättad, utan han sitter på death row i Corcoran State Prison i Kalifornien och planerar överklagan på sin tredje dödsdom. Så Rodney är dömd. Jag har skrivit 5 ord, men jag tror att det är fler.
Han kanske bara är dömd för 5.
Jag tror att det är 7 med de 2 som han erkände i efterhand.
Men är han dömd för dem, tror du?
Ja, han,
har det varit rätt
han,
där också?
Ja, jag tror ja. Det. Så att, men han har erkänt 30 till. Och en del säger att man tror att han ska kunna ha mördat upp till 130 personer.
Va?
Baserat på typ bilder han har tagit. Sådär. Och de som jag nu vet att han har överfallit och mördat.
Yeah.
Eller gett sig på i alla fall.
Mm.
Är... Tally Shapiro, 8 år gammal. Hon dog inte.
Nej.
Hon blev våldtagen och allvarligt misshandlad.
Mm.
Cornelia Crilly, som var 23 år gammal. Hon blev strypt. Den här Amy, namngivna 13-åriga flickan som blev assaulted.
Mm.
Elaine Jane Hoover, som var 23 år gammal. Hon blev våldtagen och strypt till döds. Jill Barcomb, 18 år gammal. 17 år har jag skrivit precis efter. Så hon är 18 eller 17.
Mm.
Hon blev också strypt till döds och allvarligt slagen med trubbigt våld. Georgia Lamb, 33 år gammal. Hon blev också våldtagen, strypt och allvarligt slagen med något trubbigt. Jill Parento, 21 år gammal, våldtagen och strypt. Och Robin Samsö, 12 år gammal, våldtagen och strypt. Så det är det han har gjort, som man vet att han har gjort. Men han är som sagt misstänkt för mycket annat. Och jag tänker typ, det känns först nästan som att, du vet, typ när jag kollade på den här dating-klippet första initiala, det var det typ nästan att jag tänkte det var lite roligt. Och sen blev det bara mörkare och mörkare och mörkare. För du vet, det är twistat så att det är så här helt sjukt när han är med i det där. Eller inte roligt, alltså det är såklart aldrig
nej,
roligt.
Nej, men det blir typ tragiskt, eller det blir för konstigt för att typ kunna hantera.
Exakt. Men ju mer jag läste om det, desto äckligare tyckte jag han var. Liksom, och bara helt jävla fuckad.
Men fråga. Under den tiden han var med i den dating-grejen, vet man om han hade börjat mörda då?
Ja. Eller han hade i alla fall...
Han hade gått på åttaåringen.
Åttaåringen hade, och den här 13-åriga. Och då misstänker jag har dödat den här Cornelia Crilly också. Som var...
Så han var redan igång liksom. Ja. Som, oh, fuck. Alltså.
Så hemskt.
Det där är...
Men så, det finns hur mycket att läsa som här, så det finns typ massa klipp då från den här dating-grejen och sådär.
Men vi lägger allting i vår Facebook-grupp. Mord mot mord podcast heter den. Så man kan få gå med om man vill. Jävlar, det där var mörkt. Ja. Och vi kommer också lägga de här bilderna där så man kan kolla om man kan känna igen någon. Jag gillar verkligen de använder. Det är typ som att man... Det finns ju en sajt där de lägger upp typ inredningsdetaljer från klipp där barn har utsatts för övergrepp.
Ja, just det,
för
just
att man ska
just
typ försöka kunna lista ut exakt var det har hänt.
Jättebra. Polis,
ja, kan kolla om vi hittar den länken också och lägga upp det med för att se. Men fan, du vet, där kan man ändå liksom göra lite skillnad. Eller så här, det kan faktiskt spela roll. Liksom. Och gud, Anna!
Ja.
Vilket vidrigt avsnitt det här blev.
Verkligen. Men tack för oss då.
Tack för oss, snälla, så himla mycket.
Vi hörs nästa vecka.
Ta hand om er och sådana saker.
Ja, hej då.
Hej då.